man kan fortsätta med den här relationen och rensa one-on-one. Så var det för mig, om jag ska vara ärlig. Vilket man ju ska vara. I min ungdom hade jag... några hemska upplevelser i en relation. Eller i mina relationer till kvinnor. Och jag förstår nu att det var mycket därför jag blev en munk. Det är ju ett praktiskt, effektivt sätt att lösa problemet, eller hur? Inga mer smärtsamma relationer. Och speciellt kärleksrelationer. Intima relationer som innebär att man gör sig sårbar. Och därför det kräver så mycket av varandra när det gäller att inte såra varandra. Att ha medlidande, att ha medkänsla, att ha kärlek. Att vara först och främst goda, trogna vänner. Och om det inte finns där i ens relationer, utan de bygger på något annat, oftast då antar jag att man vill ha någonting av andra personen, sex eller barn eller ekonomisk trygghet eller en snygging att gå omkring och visa upp. Alltså det här själviska, det är ju inte kärlek. När man tänker på det så är det ju också rätt materialistiskt. Man vill ha någon med en snygg kropp som man kan njuta av på olika sätt och dra fördelar av på olika sätt. Men för vaktas för hängivna. Är det ju annorlunda eller borde vara? Därför att vi förstår ju att vi inte är de här kropparna. Och lär ju oss då, borde i alla fall, att ha relationer till varandra, själ till själ. Men du vet, jag detta hörde jag förkunnas, särskilt i kanske bland de saffranfärgade, att de relationer vi har här, de är falska, det är falska egot. Så den jag nu pratar med, det är inte du, det är ditt falska ego. Vi är så i Maja. Vårt riktiga jag sover någonstans långt borta. Och allt det här är bara falskt. Så därför ska vi bara, det bästa vi kan göra, mest kärleksfulla vi kan göra mot varandra, är att bara att engagera varandra mer i att överlämna oss. Surrender Prabhu till Krishna. Bara jobba hårdare för Krishna. Sen snart är allting över och då går vi tillbaka till Krishna. Och där kanske vi träffar varandra. För ISKCON ska ju finnas i den andliga världen också, så Prabhupada. Och så kanske någon stackare sitter där i ett hörn och tänker, hoppas det inte finns i den andliga världen. Jag tycker det är jobbigt. Det får man inte säga, därför att ISKCON är ju Prabhupada kropp, och enda sättet att tjäna Gud är att tjäna ISKCON. Genom att tjäna ledarna där, tempelföreståndaren och ena och den andra. Så man ser ju hur, om vi tittar på det hela det där, vilket jag faktiskt nu beskrev, inte fiktivt utan från hur det verkligen var när jag växte upp i ISKCON. Och det här är inte till nu för att låta som kritik, men även om det kanske gör det, men jag anser nämligen att det finns vissa viktiga saker, felaktighet, som kan ha krupit sig in där. Så att det är också viktigt att vi, var en av oss, vi kanske inte kan förändra, det är ofta svårt att förändra religiösa grupper och organisationer, men vi kan förändra vårt eget sätt att agera och vara. Och det är viktigt att vi gör det, för att vi måste ta hand om oss själva först. Vi kan inte offra oss själva och lida och bli sjuka på grund av någonting som kanske egentligen inte riktigt var rätt där. Det här med att allt här är falskt. Ja, det är faktiskt ganska mycket. Det låter ganska mycket som Advaita Mayavad filosofi. Och även det här med att utvägen, befrielsen, lösningen på problemen är att helt enkelt stänga av allting här. Och jag hörde detta förkunnas. Och jag kommer ihåg att jag reagerade på det när jag var ny hängiven. Att ja, du som sa det här kanske kommer ihåg det. Jag vill inte peka finger, men jag tar upp det som ett exempel. Men när jag kom ut i Sankitan-bussen och vi åkte där runt i Sverige. Det var tufft. Man gick upp tidigt på morgnarna. Klockan 3 någonting. Ibland tidigare. Intensivt morgonprogram. Snabb frukost kördes ut till något ställe någonstans ute på vischan. Där man sen fick gå hela dagen ensam i 9 timmar eller så. Och sälja böcker. Sen hämtades man upp. Och igen var det ett väldigt tajt program. Man skulle köra till motell eller andra hem. Diska. Packa böcker till nästa dag. Göra ordning och allting. Jobb, jobb, jobb. Och sen kvällsmjölk. Och så gick man och la sig. Och en sån kväll så sa vår Sankitan-ledare, som var väldigt allvarsam person. Han såg inte alltid så glad ut faktiskt. Att jag, här med världslig vänskap, det är Maya. Det ska vi undvika. Det är bara mellan kroppar och inre sinnen. Det är inte på riktigt. Så vi gör nu vårt jobb här och är tysta, tänker på Krishna och så en ny dag imorgon. Och jag vet, vad som gjorde det speciellt underligt var att en annan brahmachari i vårt party var en av mina bästa vänner innan vi gick med i Krishna-rörelsen. Vi hade rest runt tillsammans och gjort allt möjligt. Och hade känt varandra i typ 5 år eller så. Och nu pratade vi inte längre med varandra. För det var Maya. Vår vänskap fanns inte längre. Och det här jag tar som ett exempel på hur andra saker än bhakti kan smyga sig in. Influenser från mer opersonliga håll. Advaita, buddhism, allt möjligt. Som ju en del av oss då naturligtvis var influerade av innan vi kom. Och det är det jag, därför jag pratar så här, därför att det här är viktigt. Eftersom det trots allt är så diametralt motsatt till vad bhakti egentligen är. Om man tittar på Prabhupadas 7 punkter för internationella sällskapet för Krishna-vetande då han grundade det. Så står det på 2 ställen där att det här är till för att föra medlemmarna närmare varandra. Med andra ord, som jag förstår det, att vara vänner. Att bli bättre och närmare vänner. Han sa till och med när han bara hade typ 500 elever att nu räcker det, låt oss nu bara. Ja. Bli godare vänner, bli bättre. Vaishnava, vad betyder det? Jo, att få bättre Vaishnava-egenskaper, eller hur? Men det hade då dykt upp och vi skulle kunna prata om det där mycket om Swami Sanyasi. väsendet så att säga, att unga västerlänningar blev plötsligt sanyasis. Och det blev tuffingar, hårdingar, det var ett försakelse som bara den. Och naturligtvis då mest mot kvinnor. Jag själv var med i kamrarna där svamina satt och talade till oss brahmacharis. Och om jag hade spelat in det och spelat upp här så skulle ni bli chockade idag. Och det var ju deras sätt då att genom en väldig negativitet mot kvinnor skydda sig själva då och hjälpa oss stackars nybörjare med sin avancerade kunskap att slippa undan Majas bojor och andakopan, det mörka hålet av familjeliv. Men Prabhupada sa, och jag läste det, jag ska se om jag kan hitta det igen. Såg jag precis häromdagen att han sa att sanyas betyder inte att man lever i celibat och håller sig ifrån kvinnor och familjer och allt sånt. Han gav ett annat uttryck för ordet som betyder egentligen att man, jag kommer inte ihåg vad det var riktigt, men ens attityd, hur man, jag måste hitta den där. Så i alla fall det underförstådda där var att, eller det som man förstod då den här versen, eller vad han skrev, var att du kan vara en familj och sen jas i alla fall. Därför att det handlar inte om att undvika kvinnor. Det handlar om att undvika att vara materialistisk och självisk och så vidare. Så det här, ju mer jag håller på till och med den här kursen för oss nybörjare, börja se, och jag har känt det i åratal att någonting här behöver vi se över, och det är inte bara jag, naturligtvis finns väldiga strömningar runt iskon, speciellt bland den andra generationen, alltså barnen till vår generation, som ser, hallå där, det smög sig in en del felaktigheter här som inte bara är viktiga att korrigera på grund av att allting ska vara rätt och fint, utan för att det har lett till att ett ansenligt antal personer, och då speciellt från just den gruppen av barn till de första generationen av medlemmar i ISKCON och från kvinnorna, men även männen, fast de kanske är tystare eller bara sticker och gör något annat, att de har utsatts för enorma övergrepp och orättvisor och lidande. Och medlidande är en av de viktigaste egenskaperna för en Vaishnava. Och det är därför jag tycker att det här är viktigt.